Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Den här veckan görs den i samarbete med din lokaltidning Göteborg Direkt. Jag heter Johanna Ros och jag är reporter på tidningen. Och med mig har jag som vanligt Mattias Axelsson, Göteborgskännare. Hej Mattias.
Hej Johanna.
Idag har vi tagit oss till Ekebäck.
Ja, vi sitter på Frölunda torg på Café Kultan och ska prata om Ekebäck.
Mm. Och den här platsen har en viss koppling till Ekebäck som inte är helt uppenbar kanske.
Nej, vi ska komma till det. Men anledningen till att vi överhuvudtaget pratar om Ekebäck, det är ju för att det har kommit ut en bok alldeles nyligen som heter Villaliv i Ekebäck om generationsskiften och gentrifiering av Kerstin Gunnemark. Och där skriver hon den väldigt spännande historien om Ekebäcks villaområde. Och det är en historia som jag tror är okänd för väldigt många. Nu för tiden så tror jag de flesta vet var Ekebäck ligger. Det är ju det villaområdet som i någon mening begränsas i väster av Grimmeredsvägen och Västerleden. Och i öster så ska vi upp på högst på höjd, så har vi gränsen mot Ekebäck och moskén på högst på höjd. Och sen i söder är gränsen lite dimmigare i förhållande till Grimmered som ligger söder om. Men det är det villakvarter som man har upp längs med Ekebäcksberget. Och den här boken, väl värd att läsa. Och det är den som vi har som utgångspunkt nu när vi ska berätta historien om Ekebäck.
Men hur länge har Ekebäck funnits?
Ja, Ekebäck känner vi sedan egentligen medeltiden. Men det har ju funnits mänsklig aktivitet i det här området betydligt längre tillbaka i tiden. För Frölunda, och det pratade ju du och jag om för ganska länge sedan när vi var vid Frölunda torg och pratade. Då konstaterade vi att det finns väldigt mycket lämningar från både stenålder och järnålder och bronsålder här omkring i Rudalen. Inte minst så finns det fornborgar och det finns bronsåldersrösen och det finns järnåldersgravfält. Så vi vet att människor har bott här väldigt länge. Och den här delen av Göteborg, det är ju gammal gränsmark. Vi har ju gräns mot Danmark i söder och gräns mot Norge på Hisingen i de norra delarna. Så det här var ju den svenska korridoren ut i Västerhavet från 1200-talet och framåt. Och sen under medeltiden då växer Frölunda socken fram, och i Frölunda socken så finns det ett antal byar, och i de här byarna så finns det ett antal gårdar. Och de här namnen både på byarna och på gårdarna finns ju fortfarande kvar. Och där har vi namn som Rud och Järnbrott och Tofta, samt givetvis då Ekebäck. För Ekebäck är ju ett namn som går tillbaka så långt som till medeltiden.
Men Ekebäck på medeltiden, det var ju inte riktigt det vi tänker oss som Ekebäck idag.
Nej, alltså tänker vi Ekebäck så som det börjar användas, alltså under medeltiden, så är det alltså en by som ligger strax väster om nuvarande Frölunda torg, alltså typ vid Stjärnhusen, tror jag de flesta, åtminstone de som bor i Frölunda, känner till. Och där är den här byn känd sedan 1500-talet. Den har förmodligen funnits längre, men vi har skriftliga belägg för att Ekebäck har funnits sedan 1500-talet. Och sen växer den successivt under 1600-1700-talet, och den stora explosionen kommer under 1800-talet. För i Sverige under 1800-talet så har vi en väldigt kraftig befolkningsökning. Den kände skalden Isaias Tegnér brukar ju tillskrivas citatet att det är freden, vaccinet och potäterna som gör att Sveriges befolkning växer. Vi har inga krig sedan 1814. Vaccinet kommer i början på 1800-talet och utrotar i princip smittkoppor. Och potatisen blir den nya innegrödan, vilket gör att maten blir bättre och därmed växer befolkningen. Och det märker man här i Frölunda socken och i Ekebäcks by. Och under det tidiga 1800-talet så utvecklas Ekebäck. De här gårdarna som ligger i byn, de ligger samlade längs en slingrande byväg. Och Ekebäcks by har vidsträckta åkermarker och ängsmarker runt omkring sig. Sen så skiftar man jordbruket i slutet på, eller under andra hälften av 1800-talet, det vill säga att den stora skiftesreformen, vilket gör att byarna splittras och gårdarna hamnar utspridda på olika ställen runt om i Frölunda. Och den enda bevarade gårdsbyggnaden från den här tiden är från 1920-talet, och den har vi faktiskt, vi skulle nästan kunna se den därifrån vi sitter nu ut genom fönstret från Café Kultan. Det ligger en gammal mangårdsbyggnad till Ekebäcks by från 1920-talet. Den ligger precis bakom hörnet, så tror inte du ser den.
Är det en gul?
Den gula, där man har någon typ av fritidsverksamhet tror jag numera.
Precis.
Och en annan sak som faktiskt finns kvar från den gamla goda tiden på 1800-talet från Ekebäcks by, det är den vägsträckning. Den vägen, om man går ner från trapporna från Frölunda kulturhus och svänger precis till höger och går bort mot Stjärnhusen på baksidan av Nävelursgatan, så finns det en stenmur längs med vägen, och det är faktiskt den gamla byvägen som vi känner från 1800-talet. Jag ska lägga upp lite bilder på vårt Instagram-konto Gator och torg i Göteborg och visa hur det såg ut på 1800-talet och hur det ser ut på samma plats idag.
Mm, spännande. Det här området då som omgärdas av Kungsten, Majorna, Grimmered och Högsbohöjd, när började man kalla det för just Ekebäck?
Jag har tittat på lite gamla kartor, för det brukar vara bra material för att liksom titta på vad saker och ting har kallats. Och det jag har hittat är att det är någonstans runt 1900-talets början. Det är då man börjar kalla det området specifikt för Ekebäck. Det här är ju gamla utmarker till Ekebäcks by. Och Ekebäcks by, det är alltså det som är här vid Frölunda torg. Och nuvarande Ekebäck, det är då utmarker. Det tillhörde Ekebäcks och Ruds byar, men man använde det inte som jordbruksmark, utan det var utmarker med skog och liknande. Och när vi kommer in i början på 1900-talet så ligger ju det här området fortfarande utanför Göteborg. Det tillhör Frölunda och alltså inte en del av Göteborgs stad, precis söder om stadsgränsen. Området blir mer intressant att börja bebygga 1907 när man drar fram spårvagnen mellan Majorna och Långedrag, och då får vi en hållplats vid nuvarande Kungsten som har namnet Stadsgränsen. Det gör ju att man mycket smidigare kan ta sig in till stan från Ekebäck, och då blir ju området mer intressant, och det är förmodligen en av orsakerna till att Gustav August Ragnar Smith, som är den person som gett namn till Smittskudden för övrigt, köper upp massa mark i Ekebäck och styckar av tomterna. Och flera av de husen som börjar att bebyggas under de första årtiondena av 1900-talet, de byggs på tomter som just den här Gustav Smith har styckat av, eftersom man uppe på Ekebäck och Ekebäcksberget för en billig penning kunde få en tomt med, som det heter, rätt att taga väg. Eftersom Ekebäck var inte planlagt, det fanns alltså ingen stadsplan för Ekebäck, så du kunde få en tomt, här kunde du bygga ditt hus, och så kunde du själv dra fram vägen ner till till exempel spårvagnshållplatsen. Och de som köper tomterna och som börjar bygga husen, det är huvudsakligen arbetare. Och det kan vara hamnarbetare och varvsarbetare, för hamnen och varven, de växer ju fram under andra halvan av 1800-talet. Och den arbetande delen av befolkningen växer. Vi har ju som sagt en befolkningsökning, inte bara i Sverige utan också givetvis i Göteborg under 1800-talet. Och framförallt så har vi en stor inflyttning från landsbygden in till Göteborg. För det är ju här de framväxande industrierna finns. Det är här det finns arbetstillfällen för den växande befolkningen. De kan inte försörja sig i jordbruket längre. Det finns inte tillräckligt mycket arbetstillfällen i jordbruket, så de söker sig in till städerna. Och därför så växer ju Göteborgs befolkning. Och ett exempel på personer som börjar bygga hus i Ekebäck, det är Algot Pettersson som var en mineraloljearbetare och Ernst Johansson som var snickare. De köper i början av 1900-talet gemensamt en tomt i Dala på gränsen till Ekebäcksberget för 100 kronor. De köper virke till huset på kredit och för att hålla nere kostnaderna så håller de gemensamt hushåll, det vill säga de bor tillsammans. Och förutom då Algot och Ernst så har de respektive hustrur. De har 3 respektive 2 barn och när huset står klart 1916 så hyr man ut rum till 2 ytterligare familjer som har 7 respektive 3 barn. Så i det här huset som Algot och Ernst bygger som står färdigt 1916 så blir det då totalt 8 vuxna och 15 barn som tränger sig in i huset. Och eftersom arbetarna bara är lediga på söndagar, lördag blir inte en fridag förrän i mitten på 1900-talet, så är det då som man får snickra och hålla på och bygga sitt hus. Man kan ju inte göra det när man samtidigt ska arbeta. Så därför kunde det ta flera år, ibland upp till 7 år, innan de här husen är färdigbyggda. Men det är nu under början av 1900-talet som Ekebäck växer fram som det här området med någon typ av villabebyggelse.
Men vad är då Ekebäck för område under de första decennierna på 1900-talet?
Ja, alltså när Ekebäck nu växer fram under de första årtiondena så är det en fattig kåkstad det betraktas som. För de flesta så var det ändå ett lyft att flytta till Ekebäck och bygga sitt eget hus. För de flyttar ju från en ofta illa skött och trång hyreslägenhet inne i arbetarstadsdelarna. Det vanligaste det var att man precis som familjerna Pettersson och Johansson delade upp huset emellan sig och även att man hyrde ut rum för att få inkomst. Troligen så är det så att man också börjar odla för husbehov i trädgårdarna. Man kan till exempel sätta potatis eller ha fruktträd. Det finns ju gott om exempel på fruktträd runt om i Ekebäck. Standarden på de minsta husen i Ekebäck är dock inte mycket bättre än vad lägenheterna inne i arbetarstadsdelarna i stan är. För det är först efter ganska många år, till och med årtionden, innan de första eller de sista utedassen försvinner från Ekebäck. Och det berättas i den här boken Villaliv i Ekebäck hur man en bra bit in på 1900-talet får jaga bort råttor från utedassen för att kunna gå skita i lugn och ro. Men förutom att husen då växer fram och det flyttar in väldigt mycket människor, det var ju ofta många familjer som kunde bo i varje hus, så fanns det också gott om olika butiker i området. Det fanns flera speceriaffärer, det fanns fiskaffär, det fanns åtminstone 2 olika charkuteriaffärer, det fanns en frisör, det fanns tobaksaffär, det fanns järnhandel. För det här är ju en tid då de flesta människor inte har bil, utan handlingen det måste ske i närområdet. Man kan inte åka till något stort köpcentrum eller torg, utan man var tvungen att handla i närområdet. Och tittar man och går runt i Ekebäck så kan man faktiskt fortfarande se rester av gamla butikslokaler. Till exempel om man går upp för, heter den Ekehöjdsgatan eller Ekebäckhöjdsgatan, den gatan som går upp från Kungsten upp i Ekebäck. Och precis när man svänger upp till höger så ligger det en gammal lokal som åtminstone ser ut väldigt mycket som att det har inrymts någon typ av affär. Tyvärr vet jag inte vilken affär, om det är en fiskaffären eller charkuteriaffären, om det är någon av de speceriaffärerna som låg där. Jag ska givetvis också lägga upp det fotot på vårt Instagram-konto. Sen så blir Ekebäck 1922 en del av det som kallas för Älvsborgs municipalsamhälle. Och det är någonting som det är lite större än en by, men lite mindre än en stad. Och det är när Långedrags och Hagens municipalsamhällen slås samman som Ekebäck blir en del av det här municipalsamhället. Och det roliga med Ekebäck är att även om det dras fram gator så har man inga gatunamn förrän 1930. Dock så har de olika villorna, de olika husen, egna namn som man ofta bildar med ett substantiv och sen en ändelse som berg eller bo eller borg. Och Sol, det var ett vanligt förled, så att många av husen där heter till exempel Solhöjd eller Solklint eller Soläng. Och några andra hus har man tagit oftast kvinnonamn och fogat ihop det med berg och borg. Så det finns Karinsberg och Kristine Ro till exempel. Och när man sen på 1930-talet ska, när det finns ordentligt med gator och man behöver namnge gatorna, då tar man namn efter olika yrkeskategorier som bor i området. Så vi har ju Maskinistgatan och Montörsgatan och Åkaregatan. Det är ju namn på gator som minner om vilka människor det var som bodde i Ekebäck under de första årtiondena.
På 1930-talet så har vi en stor depression. Hur påverkar det Ekebäck?
Ja, det påverkar ju Ekebäck väldigt mycket. Just för att det är en arbetarklassbefolkning som bor i Ekebäck. Och Ekebäck är ju ännu inte en del av Göteborg. Och det här blir problematiskt. Eftersom många av de som bor i Ekebäck, de arbetar ju i Göteborg. Och när 30-talskrisen kommer, så det många företag i Göteborg då gör, det är att de framförallt avskedar de anställda som inte är mantalsskrivna, alltså folkbokförda i Göteborg. Och det är av den anledningen att bor de utanför Göteborg, då är de inte Göteborgs stads problem om de blir arbetslösa. Så därför så var ju arbetarna i Ekebäck hade det lite sämre förspänt under 1930-talet, vilket gör att arbetslösheten ökar. Och Gunnemark beskriver det i sin bok som att det var ren misär och väldigt fattigt. Och det berättas historier om hur taxichaufförer inte vågar köra in i Ekebäck utan att de släpper av sina passagerare nedanför berget. Och då är vi ända in på 1960-talet. Och det är ju sådana historier som det också berättas om. Till exempel ett område som Lindholmen, som vi pratade om i ganska många avsnitt sedan. Som också var då ett arbetarkvarter med väldigt dåligt rykte, där taxichaufförerna inte vågade åka hela vägen fram. Och det finns också historier om att berget, alltså Ekebäcksberget, har kallats för Tattarberget. Och det är en väldigt nedsättande benämning och beskrivning på området. Sen försöker man på 1930-talet och med hjälp av stadsingenjör Albert Liljenberg, som vi har pratat om i många avsnitt, försöka göra en stadsplan för Ekebäck. Men det Albert Liljenberg kommer fram till, det är att det byggnadssätt som man har byggt Ekebäck på, det förhindrar att man kan göra en rationell stadsplan, vilket gör att Ekebäck får behålla sitt slingrande gatunät och hur villorna liksom växer upp, nästan som Bohusläns fiskelandskap kan man nästan jämföra det med, hur villorna liksom växer upp på Ekebäcksberget.
Men 1945 så införlivas hela Frölunda med Göteborg. Vad händer då?
1945, när Frölunda blir en del av Göteborg, så är Ekebäck fortfarande betraktat som nästan som ett slumområde. Och det finns faktiskt seriösa förslag om att man ska byta namn på området, för att Ekebäck är liksom så belastat. Många som bor i Ekebäck vill inte liksom, de vill inte stå för att de bor i Ekebäck, utan de vill byta namn på området. Sen så händer det ju ganska mycket under de kommande årtiondena. Framförallt så bygger man ju Älvsborgsbron 1966 och drar fram Västerleden och Gnistekstunneln i slutet på 1960-talet. Och det påverkar Ekebäck på så sätt att man är tvungen att riva en hel del av de husen som ligger i den norra delen av Ekebäck för att ge plats åt Älvsborgsbron och sen åt leden och tunneln och avfarterna. Och det här gör ju också att Ekebäck lite grann blir som en egen enklav. De är liksom omringat av trafikleder. Vi har Högsboleden i norr, vi har Västerleden i nordväst. Och Kungsens industriområde blir också liksom en tydlig avdelare mellan Ekebäck och övriga området. Och de hus som då är byggda under det tidiga 1900-talet, de som står kvar, de utsätts ju för tidens tand. Och de börjar ju nu, när vi kommer in på andra halvan av 1900-talet, bli lite gamla. Och det blir ju en ny generation människor som flyttar in här i mitten av seklet. Och då är husen ganska nedgångna och ganska dåligt underhållna.
Men sen då när de här nybyggarna blir gamla och flyttar ut, vilka är det då som flyttar in i husen i Ekebäck?
Ja, där får vi ju använda oss av Gunnemark och hennes fantastiska beskrivning. För hon menar då att husen utgjorde ett billigt boende för vänstersympatiserande konstnärer och kollektiv. För under 1960- och 1970-talet så byter ju Ekebäck ganska mycket karaktär. För från början så är det ju ett arbetarområde. Det är arbetare som bor i Ekebäck. Men de unga arbetarfamiljer som växer upp under 1950- och 60-talet, de är inte lika intresserade av att köpa hus i Ekebäck. Utan de är mer intresserade av modernare lägenheter och radhus som växer fram nu under 1960- och 1970-talet. Till exempel inom ramen för miljonprogrammet som man började bygga 1965. För idag är ju miljonprogrammet ganska smutskastat och dras med ganska dåligt rykte. Men när det byggs under 1960-talet så är det ju toppmoderna lägenheter. Och det är inte bara hyreslägenheter i hyreskaserner, utan det är ju också radhus som man bygger inom ramen för miljonprogrammet. Så den arbetande befolkningen flyttar till viss del ut från Ekebäck, och istället så är det unga aspirerande arkitekter, det är konstnärer, det är inredare, det är textilkonstnärer som flyttar in i Ekebäck. Och det här passar ju ganska bra på det sättet att de stora ytorna som husen i Ekebäck ändå är, där det har rymts både en och två och tre familjer tidigare, det blir ju perfekt som ateljéer åt de här konstnärerna. Och en kvinna som citeras i Gunnemarks bok, hon beskriver det som att det var väldigt proggigt på den här tiden, alltså under 1960- och 1970-talet. Det fanns ett tydligt ideal om att försöka bevara det gamla, en protest mot slit- och slängsamhället. Man försökte bland annat organisera ett motstånd mot att kommunen försökte riva en gammal stenmur i Ekebäcksområdet. Och samtidigt så försvinner många av de gamla butikerna successivt i och med att fler och fler får bil och att fler då åker till exempel till Frölunda torg för att göra sina inköp eller till andra stora butiker. Och man kan ju jämföra det här med det närliggande Växelmyntsgatan uppe på Högst på höjd. När det området byggs 1962 så finns det inte mindre än 16 butiker längs med Växelmyntsgatan, och nu tror jag att det bara är Hemköp kvar uppe på Växelmyntsgatan. Och det är precis samma sak som sker i Ekebäck, att de gamla butikerna försvinner. Och det beror ju då på att de som flyttar in har det lite bättre ställt, de har bil, de åker till andra områden och flyttar. Så ska man beskriva Ekebäck under andra halvan av 1900-talet så är det ett ganska bohemiskt område, bebott av konstnärer och lite proggigare familjer, och det är ett ganska alternativt område. Och sen under 1980-talet så flyttar in fler och fler barnfamiljer i Ekebäck, vilket gör att området återigen börjar byta karaktär. Och man tvingas eller behöver bygga ytterligare ett antal förskolor i Ekebäck för att suga upp det här att så många nya barnfamiljer flyttar in under slutet av 1900-talet.
När vi då kommer in på 2000-talet så förändras saker och ting.
Ja, när vi kommer till liksom någon typ av nutid. Så nu är ju, börjar husen bli närmare 100 år gamla. Och det dåliga rykte som Ekebäck har dragits med genom historien, det håller ju på att försvinna helt. Ekebäck har ju fått en väldigt tydlig statushöjning under de senaste årtiondena. När man tittar och idag googlar på Ekebäck så hittar man ju snarare artiklar från olika hembilagor till tidningarna eller till inredningsmagasin, där familjer som nyligen har köpt sig ett hus i Ekebäck berättar om hur de vill, hur de tycker om Ekebäck och hur det är liksom ett trivsat område att bo i. Och jag hittade bland annat en artikel i Expressen där en kvinna 2018 berättade om hur hon och hennes man hade tittat runt efter någonstans att bo, och beskriver det som att huset som de då flyttade in i var i väldigt dåligt skick. Och inget annat hus vi tittat på under alla år hade varit så nedgånget och så stort behov av renovering som det här. Men vi hade bestämt oss för att vi skulle bo i Ekebäck. Så det som sker i Ekebäck och det som har skett under de senaste 10, kanske 20 åren, det är väldigt typisk gentrifiering. Det vill säga att folk med starkare ekonomiska muskler och mer kulturellt kapital flyttar in i området och renoverar upp husen. Och det finns många exempel från tidningar där familjer uppmärksammas för att de har renoverat gamla hus i Ekebäck, och man framhäver ofta att man värnar om de äldre detaljerna i husen, att man vill bevara det gamla när man renoverar. Och det finns ofta en kritisk inställning till de moderniseringsförsök och upprustningar som har gjorts av husen tidigare. Till exempel köksinredningar från 1950- och 1980-talet. Att de renoveringar som gjordes då, de tittar man ganska snett på idag. Utan nu vill man snarare bevara det gamla och att det ska se så ursprungligt ut som möjligt. Man byter gärna, om det finns moderna fönster och innerdörrar, så byter man gärna ut det mot äldre dörrar och fönster i originalutförande som man hittar i specialaffärer. Och de bilar som idag står parkerade framför husen, de är ju betydligt mycket dyrare än bara för 20, alltså i början på 2000-talet. Och en kvinna som intervjuas i Gunnermarks bok, hon menar att berget idag kallas för reklamberget eftersom det bor så många som jobbar med reklam och även psykologer och doktorer och liknande. Jag vet inte om du någonsin har hört att det har kallats för reklamberget.
Nej, det har jag faktiskt inte
hört. Det var faktiskt nytt för mig också. Men nu sprider vi att numera kallas tydligen Ekebäck för reklamberget, enligt den här kvinnan åtminstone. Men det man kan säga, det är ju att vi har gått under de 100 åren som Ekebäck har funnits i någon form av modern betydelse, alltså som ett villaområde. Så var det från början ett arbetarklassområde som hade ganska dåligt rykte. Det bodde väldigt många familjer inträngda i de här villorna som man hade byggt själva på tomter som hade köpt loss. Och fortfarande så har området som ligger på ett antal kullar väldigt tät bebyggelse. Husen ligger väldigt nära varandra. Går man upp och promenerar runt i Ekebäck så slås man just av hur tätt husen ligger och hur smala slingrande gator det är. Och kommer man upp allra längst upp i Ekebäck på berget så kan man faktiskt se hela vägen bort till Vinga 4 uppe på Ekebäcksberget. Så det är en fantastisk utsikt där uppe. Och en intressant detalj, om man ska bara knyta ihop säcken någonstans, så ville man ju under 1900-talet när Ekebäck införlivas med Göteborg, eller om det var några årtionde tidigare, byta namn på Ekebäck. Idag är det ju snarare tvärtom, att Ekebäck har blivit ett namn som man vill förknippas med. Och det kan vi se som exempel när Stena Fastigheter bygger nytt uppe på Högst på höjd, alltså uppe på vid Pennygången, så väljer man ju att kalla det nybyggda området för Ekebäcks höjd istället för Högst på höjd, för man tycker att Ekebäcks höjd låter finare och har en mer positiv klang än vad Högst på höjd är. Så någonstans har ju Ekebäck gått hela varvet från att ha varit ett namn som man vill göra sig av med till ett namn som man snarare vill förknippas med.
Ja, då har vi hört historien om Ekebäck, och vill du läsa mer om det här områdets historia och även se fler bilder, så missa inte artikeln som kommer komma i Göteborg direkt och även på vår webbsida.
Ja, och vi kommer när artikeln publiceras så länkar vi givetvis till artikeln i avsnittsbeskrivningen och på våra sociala medier.
Tack så mycket för att ni har lyssnat.
Tack så mycket, hörs igen om en vecka. Hej då!
Hej då!
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.